Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har fått avbryta för att mina barn dundrade in och skulle säga godnatt, fast vi redan hade sagt godnatt. Det är antagligen för att jag använder min nya milda röst så de inte förstår mig längre.
Medan Kattis pratar om sig själv och sin familj vill jag bara säga välkomna lyssnare.
Ja, det är med. Hej.
Okej, Kattis.
Hej, Sofia.
Ja, nej, men vi pratade om lite om våra röster här. Att vi har fått klagomål från familjemedlemmar om att vi låter gälla eller arga. Eller, i mitt fall i alla fall.
Ja, jag med. Jag tror att det är arghet. Alltså jag har ju inte skrikit på mina barn sedan i torsdags.
Oh, just det. Du håller på med någon sån där mindful parenting.
Ja, precis. Jag börjar med att sluta skrika. Jag ropar ibland på dem. Jag försöker ropa glatt. Så istället för att säga så här, nu får ni för i helvete lägga av. Så säger jag, det vore bra om ni slutar.
Går, funkar det då?
Alltså, de har ju aldrig lyssnat med oavsett. Så det är ju ingen skillnad. Men jag har haft lite mindre ont i huvudet av min egna gnälliga röst. Jag tror att jag når ett läge när jag börjar prata lite ansträngt och irriterat. Som gör att jag får spänningshuvudvärk. Jag hör liksom rösten i huvudet och sen maler och hackar sönder min hjärna. Så jag har haft lite mindre ont i huvudet.
Ja, alltså jag har ju länge haft komplex över att min röst låter lite som Refet El Sayed.
Ja, men det gör den ju. Vi har ju fått många lyssnareaktioner på det.
Nej, men för det är för att El Sayed hade min hatröst när jag var liten. För att han lät som att han behövde harkla sig hela tiden. Och sen när jag började podda många, många år senare så insåg jag att jag själv har den här hemska rösten. Att det låter som att jag behöver harkla mig hela tiden. Men förutom harklingar, vad har gjort dig förbannad sen sist?
Vad har gjort dig förbannad?
Alltså jag är arg på barnkalas.
Det har jag varit senaste året.
Och det finns, här finns det ju så otroligt mycket att ta av. Dels har vi det här att det är alltid någon som inte blir bjuden som hamnar utanför. Den. Sen har vi ångesten att som förälder behöver anordna det här och så kanske ingen kommer.
Yep.
Och sen har vi också ångesten av föräldern rent ekonomiskt att anordna det här. För hur man än gör så blir det skitdyrt. Och nej, vi bor inte i någon jättevilla där vi kan liksom inhysa 27 ungar. Och även om vi hade bott jättestort så fan, det kostar ju asmycket om man inte kan liksom ställa sig och laga alla tårtor från grunden och typ tjäna sitt eget smör. Jag kan inte det. Ursäkta
det
mig.
Det är ju för att du bor i Älvsjö som någon kräver att tårtorna ska lagas från grunden, för så är det inte i skolan.
Nej, jag tror inte att någon kräver det. Men jag menar om man skulle spara in, för att om man går och köper på kondis eller något sånt där så är det ju svindyrt. Och sen om man ska köpa alla ingredienser i butik så är det också asdyrt. Alltså det är bara dyrt och det är jobbigt. I vår skola, eller där Isak går i skolan, så hade de i början av terminen så tyckte de att men om man ska ha kalas så måste man antingen bjuda hela klassen Eller så får man bjuda antingen killarna eller tjejerna. Och det är ju också en jättekonstig uppdelning.
Ja.
Men folk har ju inte så mycket fantasi. Men fine, kör den uppdelningen då. Men den uppdelningen har ju inte funkat ändå.
Nej.
Och nu har vi haft vid flera tillfällen att det har varit ett litet gäng där några bjuds och inte alla. Vid ett tillfälle var det, inte, var det min son som inte bjöds. Liksom. Och det är, inte, det är jobbigt att vara förälder till barnet som inte bjuds. Och det är klart att nej, jag vet att alla kan inte bjudas hela tiden. Men alltså, kan man inte bara skita i och ha sina små kalas? Kan man inte bara ha så här kalas för hela klassen?
Ja, men alltså jag känner samma. Vet inte. Nej, men jag känner verkligen samma sak. Jag har ju gått omkring och varit ganska förbannad på exakt samma sak som dig.
Ja.
Egentligen sen när det började 6 år, så det är ju där Isak går nu. För där blir det väldigt påtagligt. De hamnar i en ny konstellation. Mm. De börjar prata om kalasen på ett annat sätt som de inte gjorde på förskolan. Och jämföra. Vi hade ju ett tillfälle under 6 års när en förälder lämnade över godispåsen som barn X inte hade fått, eftersom hen inte kunde komma på kalaset för att hen blev sjuk. Och då tyckte den här föräldern att det var en bra idé att ta med godispåsen till skolan och lämna över den där för att riktigt skylta med att vi haft kalas och alla var inte bjudna.
Mm.
Sen så har vi också haft en del annat skit som har gjort mig rätt förbannat när det gäller kalas. Och jag har liksom nått den här punkten jag känner, men måste man ens ha barnkalas? Alltså på
riktigt. Men jag tycker också det. Jag tycker, måste man ens ha det? Och alltså, varje gång jag har försökt lyfta den här diskussionen så kommer alltid någon att säga, men glad man måste ha, barn ska få bjuda sina kompisar. Man kan faktiskt inte bjuda alla. Den här diskussionen, nu kommer jag in på det som jag är riktigt irriterad. Den här diskussionen har jag även haft med vuxna när det har varit så här att någon har exkluderat. Då har också sagt, men alla kan inte alltid vara med. Och bara, nej, men det är alltid den som alltid får vara med som sitter och resonerar så.
Jag vet. Därför, och det är jättejobbigt att vara förälder när man ser att ens eget barn blir exkluderat oavsett sammanhang. Kalas är ju någonting som dessutom tycker jag, det började väl redan liksom när Robin var liten, att de har vuxit så mycket. Det är, när jag var liten då bobbade man efter äpplen i en jävla hink liksom hemma hos grannen. Nu är det är studsmattekalas och det är biokalas och det är liksom stort och det är dyrt och det kostar såklart skitmycket att bjuda en hel klass, och jag förstår att man inte kan göra det. Jag tycker att det är jättejobbigt. Kan man inte bara ha 2 stora kalas i klassen.
Ja, men
och fira alla som fyller på höstterminen firar vi nu, och så firar vi alla som fyller på vårterminen nu.
Hej, precis, och de som fyller på sommaren skiter vi.
Jajamensan, för de behöver inte fira, säger vi. Nej, som är födda i november och december.
Eller hur? Detta är ju liksom högaktuellt nu. Isak fyller snart och det är väldigt många som fyller år i klassen. Mm. Så att det är ju pågående diskussioner och även de har ju på skolan ett förbud mot att prata om kalas i skolmiljön. Men de är 6 år.
Det är barn, det är klart de gör det.
Precis.
Och jag känner lite grejen också med barnkalas, nu kommer inte jag kunna sluta om barnkalas, är ju att jag upplever inte alltid att barnen tycker att det är särskilt kul med barnkalas. Ljudnivån blir väldigt hög. Vi har ju hyrt vår samfällighetslokal några gånger. Och det är ju många i området som har gjort det. Det slutar med att alla bara springer runt liksom i den öppna planlösningen och skriker.
Ja.
Man går på lekland, där är det totalt kaos. Eddie var på ett Leos leklandkalas här i höstas och det var så rörigt. Det var så mycket folk på leklandet och det var så här, och jag hade innan
framförallt så är det ju mycket barn på leklandet som låter
störigt. Ja, sen så kom ju den här härliga bonusen att Morris började kräkas på golvet på mattan på leklandet.
Just,
Så det var ju inte kalasets fel. Men det var säkert leklandets fel.
Men det är ju svindyrt med de här leklanden, för att vi kollade på det förra året tror jag, för att vi har ju bott lite för litet för att kunna ha någonting hemma.
Mm.
Och i mars så är det också så här, man kan inte lita på att man kan vara ute. Jag vet att det finns jättemycket hurtiga människor som har kommit med jättemycket ovälkomna tips om vad man kan göra ute på sina kalas. Tack, ni behöver inte komma med fler. Men då kollade vi i alla fall på om vi skulle ha på lekland. Mm. Och då tänkte jag att men då kan ju Alex ta det, för att han jobbar ju ändå med barn i skolan.
Han är van.
Precis.
Det är ett livsval han har gjort.
Men det kostar ju så här typ 290 spänn per unge. Alltså det är ju asdyrt.
Och det är typ betala... den billiga menyn.
Ja, liksom. Men man kan ju inte betala fan 3000 spänn för en sjuåringskalas.
Nej, nej, då är jag lite mer inne på som en av mina kompisar pratade om att hon har gjort med sitt... med sin dotter, att de har liksom bjudit de allra närmsta kompisarna, alltså typ 2 eller 3 stycken, och sen så har de gått på museum tillsammans eller på bio tillsammans eller ätit en middag där de själva har fått bestämma vad de ska äta till huvudrätt och efterrätt. Så väldigt litet, man exkluderar liksom inte dem, för det blir ändå bara de närmaste. Och ja, det är klart man kan ha 15 nära kompisar, men det har, alltså, kom igen, generellt sett har man inte det när man är 6, 7, 8, man har några stycken.
Ja, precis. För i Isaks klass var det ju, gjorde de ju så att de bjöd alla gamla kompisarna i gänget och sen så alla nya kompisarna i gänget, men inte Isak.
Ja, nej, så alla då.
Ja, det är kul. Nog om detta. Eller hade du någonting utöver det du var förbannad
Nej,
på?
Nej, jag kände nog att jag har varit förbannad på det så länge. Så att det räckte, det behövdes pysventileras lite.
Precis.
Jag vet inte om det var så mycket pys.
Jag känner att vi kan starta en hel podd om kalashat. Men som sagt, fan, kan man inte bara skippa hela skiten? Precis som jag tycker, måste jag lägga till en parentes här, att man faktiskt borde skippa alla Lucia-firanden för föräldrar.
Alltså, det tyckte jag var så himla bra. Den här förskolan som de skrev så argt om i december, som sa att nej, vi kommer inte ha något Lucia-firande. Dels så lyfter de den ekonomiska aspekten av att köpa Lucia-kläder, men också att barn blir stressade av situationen. Och jag håller helt med.
Och sen att det också är så här, alla föräldrar kan inte ta ledigt. Kul för den ungen vars föräldrar inte kan komma.
Och det ser man, att även ett barn som vet att mamma och pappa kommer inte vara här står ändå liksom och skannar av i publiken. Jag ser det på mina barn, även när jag sagt att jag kanske blir sen, så ser jag såklart att de står och letar efter mig.
Ja.
Det räcker väl kanske med sommarlovsavslutningen, va?
Ja, men måste vi ens ha någonting alls? Kan man inte bara få sitta hemma en kväll och dricka vin?
De kanske kan streama det. Har de tänkt på det?
Eller hur?
Ja.
Vad har du läst sen sist?
Jag satt och tänkte så här, vad har jag läst? För jag känner, jag har läst, men det är inte jättemycket som gör avtryck på mig just nu.
Nej.
Men
är det inte för att du röker ganska mycket hasch där i Skogås?
Ja, hasch och... alltså jag tar ju mycket LSD och... supermycket också. Det är mycket.
LSD får man väl i och för sig ganska mycket intryck av att ta upp något by experience,
eller
det här, utan
LSD Sofia. LSD Fia. Nej, men det tar ju liksom, trubbar jag av alla andra, alla andra intryck. Jag har läst, och det har du också, Flickvänns material av Yrsa Valdén.
Jajamän.
Och sen så har jag läst The Curious Incident of the Dog in the Night Time, lång titel, av Mark Haddon. Också eller Skam. Säsong 1, Eva, av Julie Andem, översatt av Sandra Beyer.
Och alla de böckerna som du pratade om har ju jag läst i på ett eller annat sätt.
Så att jag kan ha åsikter.
Ja. Jag kan ha åsikter. Jag har läst Undret av A.J. Palacio.
Det omslaget jag också tittat på många gånger.
Ja, det är ett fint omslag.
Ja, det är det.
Sen så tittade jag på Bird Box på Netflix, och den var så jävla bra, så då läste jag boken av Josh Malerman. Jag har även läst Only Story av Julian Barnes.
Ja, just det.
Och Flickvänns material av Yrsa Valdén.
Jag höll på att säga kukboken, kan du inte börja med?
Alltså inte Flickvänns material, utan
nej,
The Only Story som
nej,
är kukboken.
Flickvänns material är inte så mycket kuk, men The Only Story är det. För den läste jag ju delvis.
Börja, men du gav upp.
Det var... någonstans bland kukarna så gav
jag
upp.
Ja, jag känner att den här boken tyckte jag var riktigt bra, men den har fyllt min kvot av böcker av manliga författare som pratar om sina könsorgan, vilket gör att jag typ kommer läsa kanske en manlig författare till i år, för att alla pratar ju om sina jävla kukar hela tiden.
Alltså,
herregud.
Vad är grejen? Och det är liksom så här, jag hade ett pulserande erektion, och man säger, alltså det räcker väl med att säga att du var kåt.
Ja, alltså eller ens, alltså vadå, man vet väl att människor är kåta. Måste
ja, men tanken, den här boken handlar ju en hel del om att han är kåt, liksom, så det är ju rätt uppenbart.
Ja, både och. Alltså det handlar om Paul som blir förälskad i en kvinna som jag just nu prick glömde bort namnet på. Jag tänkte på vad hon hette precis innan, men det spelar ingen roll. Mm. De blir förälskade. Han är 19 och hon är över 40 och de möts på en tennisklubb. Det är England och det är 60-tal.
Mm.
Det var ju det som cocktails. Fick mig att plocka precis. Det var det som fick mig att plocka boken från hyllan på biblioteket. Mm. Och sen tog jag hem den och sen så läste jag den inte, utan då lämnade jag tillbaka den. Och sen så tror jag att jag höll på att prata med min brorsa i telefon samtidigt som jag var på väg till biblioteket. Och han bara, åh, men Julian Barnes är en av mina favoritfattare. Han har skrivit en av de bästa böckerna jag läst. Och jag bara, men vad fan, jag läste väl om The Only Story då. Så då läste jag den och den är faktiskt jättebra. Ja, den handlar jättemycket om deras relation som löper över en ganska lång period. Men den handlar också om att åldras på ett vemodigt sätt. Så att i slutet av boken sitter man liksom och på något sätt minns tillbaka hur det var förr i början av boken och känner sig lite ledsen.
Jag kan tänka mig det.
Över hur tiden går och förändrar människor, vad som hände, liksom, hur det var en gång och hur det blev. Liksom.
Mm.
För att göra en otroligt djup analys av denna bok. Men det är ju också det här, han återkommer ju till sitt könsorgan ganska ofta och jag vet inte, det kanske inte är så ofta egentligen, men för någon som har tröttnat på att läsa om män som hela tiden ska ta sig på kuken och prata om sin kuk och vara så här intresserade av att knulla. Alltså jag
och
menar,
bara, hej, visste ni, jag har en kuk. Mm. Jag har den. Jag började, och titta, den är här fortfarande. Titta, kuk.
Efter att jag hade läst den här så började jag lyssna på Lugnet av, vad heter han, Thomas... Lugnet heter det i alla fall. Boken den är ganska ny. Den är nominerad till någon sån här bästa... Om det är någon tidning som har någon slags bästa bok. Ja, gud, här har vi koll.
Den är nominerad till något i alla fall.
Ja, precis. Men jag fick sluta med den. För det handlar också så himla mycket om hans kuk. Thomas Bannerhed heter han.
Men alltså, är det någon sån här grej som män liksom lider av? Att de tror, alltså jag förstår att deras snopp är viktig för dem. Men på något sätt så tror de att den är viktig för andra också.
Ja, alltså
för
det verkar som att
it's not, it really isn't. Vi har också våra egna kön som vi är upptagna med.
Ja, men faktiskt. Och sen så, alltså det är väl någonting som är så himla himla självklart i deras värld. Sveriges Radios romanpris 2019 är det som han har blivit nominerad till av den boken. Och där blev även Sara Stridsberg Kärlekens Antarktis nominerad. Och då tänkte jag att automatiskt att Lugnet måste vara jättebra. Men som sagt, ja, gillar man män och kukar, visst. Men det är också så jävla ointressant att efter, liksom, varför måste alla män alltid skriva om det här? Det är väl samma sak när man läser vilken uppväxtskildring som helst som en man har skrivit om sitt eget liv.
Så alltså verkligen alltid, vilken som helst.
Ja, och det är alltid så här, ja, men de minns hur de gillar pattar, lirar gitarr och tar sig på kukan. Och man bara, gud, jag skiter i vilket. Men låt mig läsa om någonting annat än ditt kön.
Mm.
Hela min värld behöver inte bli könsrosa för att jag läser en bok av en man. Nej, så att det är ju inte den största delen i boken, men det återkommer ju till hans könsorgan en del och att han gillar nuppa nulla.
Mm.
Det får man helt enkelt ta. Jag tycker att den är absolut värd att läsa ändå. Det är en vemodig berättelse om tid och hur en relation förändras.
Mm.
Och också om viss del mäns våld mot kvinnor.
Mm.
Och vilken beroendeställning som olika personer hamnar i och så kring detta. Nej, men ja, väldigt bra. Jag undrar vilken bok det var han hade skrivit som min bror tyckte var jättebra. Det borde jag kolla upp och ta och läsa.
På tal om mäns våld mot kvinnor.
Mm.
Snygg övergång. Huh?
Ja, det var snyggt.
Så har jag läst Skam säsong 1 som
just
handlar
det
om Eva.
Ja.
Jag, precis som du, har ju inte sett Skam.
Nej, kommer det här bli vårt nya bråk så att folk slår mig när vi är ute igen för att vi tycker annorlunda?
Alltså, jag känner nog ingen längtan efter att se Skam ändå.
Nej.
Men det är inte sagt att jag inte tyckte, det här är ju alltså manus, råmanuset nästan tror jag, till Skam, säsong 1 av Skam, som man läser. Och det är ovant att läsa ett manus.
Ja, för jag började ju också läsa den, men jag kunde inte komma in i den här manusläsningen. Jag blir liksom störd av alla scenbeskrivningar. Jag vill bara ha, jag vet inte, det är någonting.
Jag tycker att hennes scenbeskrivningar är ganska roliga, för det är ju liksom med, det är verkligen liksom inte ett rensat manus, utan så här, ja men här behöver vi någon låt som coola snubbar kanske tycker att, så som de kanske vill spela på en gitarr, och så inom parentes så här, ni vet vad jag menar, och Anders, kan du kolla upp det här, så att det är liksom väldigt mycket så här kommunikation med hennes stab. Nu säger jag stab, för jag är byråkrat och vi säger stab inom staten.
Jag tror inte att jag kom så långt. Jag tror att jag gav upp efter typ första kapitlet, som är kanske 7 sidor långt. Så att jag gav verkligen den boken en chans.
Ja, man kan inte i alla böcker en chans.
Nej,
jag tänker inte ens dra storyn med Skam, så därför det har säkert alla prickar. Alla som lyssnar på har koll på det, förutom du nu, eftersom du inte har läst boken eller sett segare.
Nej, men jag vet vad det handlar om. Trots allt har jag snappat upp lite.
Ja, det här, som jag har förstått det, så är det så att varje säsong fokuserar ju på olika personer.
Ja.
Och i säsong 1 så handlar det om Eva. Eva som är tillsammans med en kille som jag inte minns namnet på. Han har en snopp som pulserar.
Why not ett pulserande kön på en karl?
Nej, men alltså det är faktiskt, jag kan inte minnas att det var så mycket, men jag utgår från att han har det. Hon märker man ganska snart att hon har liksom haft ett uppbrott från sina kompisar. I början så är det inte särskilt tydligt varför, men ju mer man läser så börjar man liksom ana sig till att det här har någonting med hennes pojkvän kanske att göra. Hon har börjat gymnasiet, känner sig ganska vilsen i och med att hon inte har några, hon har tappat bort sina bästa kompisar liksom på vägen mellan högstadiet och gymnasiet. Här ser man liksom också anledningen till att jag ledde in på det här med våld mot kvinnor, är att det är en kille som är med, som jag inte heller minns namnet på, men det är han som ska vara snygg. Och han är, märker man redan här, en mästare på att liksom tjata. Så han tjatar ju liksom på en av tjejerna, Nora, väldigt mycket om att ja, men han vill gå på dejt med henne och varför kan de inte hänga, fast han redan har betett sig som ett arsle mot en annan tjej i det här gänget. Och är väldigt medveten om det, för det är liksom lite hans grej. Han är en player. Och jag vet ju då, i och med att jag också har sett i sociala medier, så vet jag att liksom, det är många som tycker att den här relationen är så gullig. Och samtidigt så är det många som också har liksom satt fingret på den, bara, det här är inte gulligt. Det är lika ogulligt som Bella och vampyren i Twilight. Det är inte gulligt när någon liksom tjatar sig till sex och umgänge.
Nej, men
precis,
jävla istervampyrer är inte heller gulligt. Bara typ
nej, det är
glittrar
inte
av
gulligt.
Flott.
Lay off the highlighter, Edward. Så den, men den tyckte jag var bra faktiskt. Jag tror, nu läser jag Sandra Beijers blogg, så jag, hon har ju skrivit lite om arbetet med översättningen av det här, och hade jag inte läst att hon skriver liksom att jag har behållit syftningsfel och stavfel, så på vissa ställen så kommer det liksom att se märkligt ut, vilket det gör, för det är ju liksom ett väldigt rått manus. Och hon, när hon översatte, har låtit alla de här sakerna vara kvar. Och det tycker jag, det är ganska charmigt att man inte har tvättat, liksom polerat bort det i översättningen. Att det fortfarande får vara ett lite halvslarvigt manus.
Lite som att man i Den hemliga historien behöll de här dåliga översättningarna.
Bantarkola.
Bantarkola. Jag känner att den kommer komma tillbaka några gånger i det här avsnittet.
Ja, men jag kan rekommendera den särskilt kanske, alltså, dels såklart om man är ett stort Skam-fan. Jag vet inte vad folk är det längre, det är ju slut nu liksom. Man brukar ju tappa liksom, eller ska jag säga,
precis,
Buffy
nu,
20
nu.
År senare. Men den är absolut värd att läsa ifall man är kanske sugen på.
Nu är det menskopp igen efter Skam.
Alltså, precis.
Som är på ropet som alla vill ha. Ja, nej men trevligt. Men då apropå en miljö som utspelar sig i...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I lite skola så glider jag genast in på mellanstadiet. Och då kan man ju tänka på att, eller kommer jag in på att jag har läst Undret av R.J. Palacio.
Ja, just det, med det fina omslaget.
Det är ett jättefint omslag. Den här var ju väldigt mycket i ropet när den kom för ett par år sedan. Det var säkert 5 år sedan eller så nu, gissar jag. Eller i alla fall 4. Mm. Ett tag sedan, ja, det sedan den kom. Jag läste den inte då. Jag vet att jag också kollade på framsidan då och bara, det här är kanske en bok man vill läsa. Och sen bara, nej. För att det var på den perioden, i den perioden av mitt liv när jag inte läste så himla mycket. Jag läste den i översättning. Nej, jag lyssnade faktiskt på den i översättning. Det är flera olika personer som har läst in den. Jag tycker att det är ju väldigt bokberoende, men här så blir det väldigt bra eftersom att det är olika personer som berättar historien. Och bland annat så är Johan Svensson en av inläsarna, och han är en av mina favoritinläsare av böcker. Det var även han som läste in A Clockwork Orange.
Okej.
Eller var det ett apelsinklockspel, eller vad det var den hette på svenska.
Bra översättning, stark översättning.
Den här handlar om 10-åriga August Pullman som är född med en missbildning i ansiktet. Och de säger i boken vad den här typen av missbildning heter. Han har haft otur, så han har fått flera olika. Och de säger vad den som är då den som har tagit över handen mest heter i boken. Och det är någonting som jag absolut inte kan uttala, inte ens vill försöka mig på. Men han har ett väldigt speciellt utseende. Han har fått gå igenom otroligt många operationer. Han föddes med gomspalt eller om det var sidspalt. Och han har inga öron, och när han ska tugga så måste han tugga maten väldigt långt fram i munnen så att han dreglar mycket och sådär, så att han ser ganska äcklig ut när han äter. Och han har väl levt lite skyddad från världen tillsammans med sina föräldrar. Och en av anledningarna till att han inte har gått i skola, han är 10 år då, en av anledningarna till att han inte har gått i skola är för att han har genomgått så många operationer. Och nu när han är 10 så ska han börja 5:an, och hans mamma pushar på då att han ska börja i en privatskola som ligger i närheten. Och så får man följa honom hans första år här i skolan. Dels utifrån hans perspektiv, men man får också läsa hans syster, hur hon upplever situationen, och sen så några andra personer runt honom. Och den här är också apropå kalas och de här, alltså mycket av den här problematiken kring barn i skolan tas upp i den här boken på ett väldigt snyggt sätt. Så för mig kändes den ju högaktuell, även om mitt barn inte blir utsatt på grund av att det ser annorlunda ut mot andra. Så att jag följer ju väldigt hårt för den här boken. Det jag tyckte var lite jobbigt med den är att det är otroligt mycket så här livsvisdomar.
Ja, väldigt amerikanskt.
Ja, och på slutet så är det liksom en hel radda med så här citat som man ska ta med sig efter man har läst boken. Och det tycker jag är så här, för mig är det bara, jag har floskelmaraton.
Mm.
Så jag hade gärna slutat lyssna de 10 sista minuterna liksom, på den där. Och klippt bort lite bitar mitt i. Han har jättefint stöd. Han kallas för Oggy. Av sin mamma och sin pappa och sin syster Via. Som är ett par år äldre. Och hon går väl high school tror jag. Så att hon går på en annan skola. Och det handlar ju också om hur det är för henne att ha en lillebror. Att leva med en lillebror som har den här typen av... annorlunda utseende som verkligen gör att folk stannar upp och skriker med det de håller på med. Och det finns också någonting som, alltså allting i boken känns så, det känns verkligen som att det skulle vara någonting som har hänt på riktigt. Jag tycker att RJ skriver jättebra. Väldigt duktig på att beskriva människor och vilka jävla rövhål det finns.
Så många.
Ja, den här boken markerades som en feel good storytell. Jag tyckte inte att den var jätte... Eller, alltså det vill säga fina stunder i den, om det är det man menar med feel good. Men det är ju ingen sån här, åh gud, världen är underbart, allting är fint. Det är ju väldigt stort bevis på att världen är piss. Och också väldigt tydligt hur... Det är klart... Alltså det är ju en svår diskussion det här med hur mycket som är barns egen personlighet och hur mycket som de får från sina föräldrar.
Mm.
Men på vissa ställen i den här boken så blir det tydligt vilken påverkan föräldrar kan ha i hur andra barn behandlar sina klasskompisar illa.
Ja.
Sen finns det ju såklart barn som har svårt att uttrycka sig eller på andra sätt behandla sina klasskompisar illa utifrån oförståelse, men det här är ju liksom 10-åringar och barn som är äldre som är riktigt pissiga mot varandra.
Mm.
Så vill man läsa någonting där man blir gripen som ändå känns som någonting som absolut skulle kunna utspela sig idag eller för 10 år sedan, eller jag tror att det här är någonting som liksom aldrig kommer bli bättre, även om kanske arbetet i skolorna är bättre för att försöka liksom förebygga så att den här typen av beteende inte finns hos barn, så tror jag tyvärr att mobbing av folk som anses annorlunda alltid kommer vara ett stort problem.
Ja, jo, tyvärr. För folk i Ashland också.
Ja. Så den här kan jag alla gånger rekommendera. Jag tyckte om inläsningen. Även, som sagt, det var ju flera olika som läste in den. Det tyckte jag var bra. Mm. En del störs av sånt. Jag skulle nog gärna ha läst den i originalspråk. Mm. För att det känns som att man kanske inte hade reagerat lika mycket på livsvisdomarna. Det, något sätt så finns det ju liksom i... Det är ju inte lika naturligt i svenskan, även om väldigt många försöker arbeta in de här carpe diem efter bästa förmåga, så kanske det var det som gjorde att jag liksom fastnade på det så mycket, att det känns liksom, det blir lite så här tillgjort. Det kanske hade känts annorlunda om jag hade läst den på engelska. Vem vet. Men om någon har läst den på engelska kan ni ju berätta vad ni om det störde er. Mm? Nästa övergång.
Ja, från ett barn till ett annat.
Mm.
Ett bra övergång.
Det var snygg.
Jag har läst en bok som du har hemma. Någonstans bland flyttlådorna. Vilket jag inte visste när jag läste den. The Curious Incident of the Dog in the Night Time av Mark Haddon. Och det här var en bok som jag valde enbart utifrån titel. Och också att jag såg att den hade vunnit något pris, vilket ju alltid känns lovande.
Ja, jag valde ju den. För den köpte jag när jag var i Cambridge. Och då gick jag och frågade om gripande young adult-böcker.
Mm.
Och då var den en av de som valdes ut till mig. Och sen när jag fotade den och la upp den på vår Instagram, uppenbarligen en bild som du aldrig tittade på, Kattis.
Förlåt, jag memorerat alla andra, men just den har jag glömt.
Tack. Så var det väldigt många som hade läst den som reagerade med värme.
Ja.
Och sen så packade jag ner den så att jag skulle veta vart jag hade den, eftersom att jag höll på att läsa den när vi flyttade. Och punkt, punkt, punkt.
Ja, så jag får berätta för dig.
Så förstör du nu mina upplevelser, Katja?
Tänker jag göra. Nej, jag tycker att jag brukar vara ganska spoiler-free, så det kan nog gå för dig att läsa den sen också, ifall du har tid för den när du hittar den. Annars finns den på Storytel.
Ja.
Jag lyssnade på den på Storytel. Och den är inläst av en kille som jag tänkte, han låter ju som att han är typ 9 och han lät så ung. Visserligen så skruvar jag ofta upp hastigheten, vilket kan påverka lite hur de låter. Men sen så googlade jag, han var typ 20. Det handlar om en pojke som faktiskt är 15. Så jag vet inte, det var liksom fel voice casting för mig där, men strunt samma. Den här boken handlar om Christopher som kan alla länder i hela världen. Han vet vad deras huvudstäder heter. Han kan, vad heter de? Primärtal heter de det? Prime numbers.
Ja, ja, det gör väl sådana.
Jag kan inte dem, som ni märker. Jag vet inte ens vad de heter på svenska. Han tycker att det är de enda talen som är intressanta. Man pratar aldrig om, det är han som berättar boken, så det är hans berättarröst hela tiden. Och han berättar liksom inte vad han har för någon diagnos, ifall det nu är väldigt viktigt. Men man kan väl utgå från att han befinner sig liksom inom autismspektrumet någonstans. Boken, och det här blev lite förvirrad i och med att jag lyssnade på den, så kapitlerna är liksom döpta efter primärtalen, prime, vad de nu heter.
Ja.
Så
primalskrik.
Något sånt.
Ja. Så jag ville bara visa att jag kunde ett ord.
Fan, har jag liksom missat, lyckades jag spola fram? Eller vad har hänt? Varför gick vi helt plötsligt på, ja, nu ska inte jag säga 3, för det är säkert inget primärtal, men ni vet. Ja. Men det är så kapitlerna är numrerade, i och med att det är de siffrorna han tycker om. Hans grannes hund blir mördad. Han brukar smita ut ibland på natten, Christopher, och hittar då grannens hund stucken med någon så här typ eldgaffel och jättedöd på framsidan av huset. Polisen blir ju tillkallad. Hon tror först att det är Christopher som har gjort det här, samt som hon känner honom ganska väl. De känner inte många av sina grannar, men den här grannen känner hon och känner dem. Och polisen tar med, liksom, stoppar in honom i bilen och försöker hålla fast honom, vilket han såklart reagerar jättenegativt på. Men han bestämmer sig i alla fall för att utreda vem det är som har mördat den här hunden. Och börjar fråga runt i området. Och det här tycker inte hans pappa om alls. De håller sig på sin kant. Han går i en skola en bit bort. Så de känner liksom inte grannarna, förutom den här damen vars hund blev mördad. Men han knackar ju dörr och han skiter högaktningsfullt i vad pappan säger. För det här, han måste få veta vad som har hänt med hunden. Och det visar sig ju att grannarna kanske ändå vet lite mer om dem än vad han själv vet om familjen. Och hemligheter börjar nystas upp. Han bor ju tillsammans med sin pappa, för mamman har varit död. Har varit död? Hon är she's been dead for the last. Hon dog för några år sedan, han var ganska liten. Traumatisk upplevelse såklart. Ja, den här boken, den tog mig faktiskt. Jag sa i början att jag inte läst så många böcker som har berört mig, som inte stannar kvar, men det gör den här. Den är jättefin. Väldigt bra, och det är också att det är Christopher själv som berättar boken. Det är liksom ingen som förklarar hur det egentligen är, utan det är hans verklighet hela tiden från början till slut. Ja, nej, men det är en riktig liten pärla, som vi brukar säga. Kanske inte riktigt pingvinenpärlan, men fan nära.
Ja, det är ju få som är pingvinenpärlan. Nej, men om jag någon gång hittar den.
Ja, då ska du unna dig den, det tycker
jag
verkligen.
Då ska jag unna mig den. Den ligger ju på samma ställe som min Kobo-läsplatta.
Vilken härlig dag det kommer vara när du hittar den där.
Ja, och det var ju det stället som var det bra stället som jag skulle komma ihåg. Men vi ska faktiskt, den här helgen som kommer, har vi det stora nöjet att ha barnvakt. Och då ska vi gå igenom hela vårt förråd.
Ja, härligt.
Kul. Så vem vet, kanske redan nästa vecka.
Det vore väl något det.
Ja, och apropå hundar så har jag läst en bok som har med tv-serie att göra, och jag minns inte om det var någon hund i tv-serien. Jo, det var det. Och, eller en film menar jag. Och det var en hund som jag var rädd för skulle dö.
Ja.
Det var väl en bra övergång.
Jättebra. Får jag gissa vad det handlar om? Är det Bird Box?
Ja! Och så här var det. Jag hade en riktigt pisstråkig nyårsafton. Alltså tråkigare än att alla bara satt med sina skärmar. Och jag är inte den som är den som tycker att det är negativt med skärmtid. Det tycker jag är, kan liksom vara positivt och utvecklande. Men jag hade liksom en helt annan bild av att kunna umgås på nyårsafton som ingen annan hjälpte mig att leva upp till.
De delade inte den bilden helt enkelt.
Nej, så efter ett tag så började jag kolla på Bird Box. Och det var väl, den släpptes väl på Netflix precis i jul tror jag.
Ja.
Och det började med att jag såg massa såna här memes med Sandra Bullock när hon springer omkring med ögonbindel och så här, typ, så här ser jag ut när jag ska gå in i en plantaffär. Ja, lite
hashtag växtgäris.
Ja, och så tänkte jag precis. Och så tänkte jag, shit, ja, liksom, har det kommit något nytt med Sandra Bullock? För jag gillar ändå henne jäkligt mycket. Och det hade du ju, och det var den filmen. Och då bestämde jag mig för att titta på den, vilket var helt idiotiskt. Den var ju skitjobbig att titta på. Ju fan vad den är obehaglig. Så jag var tvungen att kolla på slutet först.
Okay.
Mm. För att se hur det gick. För att veta vad jag var tvungen att ställa in mig på.
Vad du liksom hade gett in på.
Ja. Och en bit mitt i filmen, den hoppade jag faktiskt över. För jag bara, nej, men det här, jag vet vad som händer. Jag behöver inte se just den här biten.
Undrar ifall det är den biten jag läste om, det är det säkert.
Ja, det kan det vara. Men den här filmen grep sig tag i mig totalt. Så när jag såg att boken fanns lyssningsbar på Storytel så tvekade jag inte en sekund. Faktiskt inte. Jag bara satte igång den smack på en gång och lyssnade på den på 2 dagar tror jag. Alltså jag bara lyssnade och lyssnade. Fy fan vad bra den är. Det handlar om Mallory som bor med sin syster i, nu kommer jag inte ihåg vart det är, någonstans i USA. Och det börjar med att de ser på tv att det kommer så här rapporter om att det har blivit någon slags epidemi, om att folk börjar ta livet av sig på helt groteska sätt, från att de har liksom vandrat som fantomen, vanlig man på gatan, till att försöka klösa ut sina ögon eller så här på andra så här brutala sätt ta sina liv. Och då förstår man ju att det är efter ett tag, att det är ju liksom någonting som de ser som påverkar dem. I filmen är Mallory höggravid när det börjar.
Okay.
Det är hon inte i boken. Jag tycker att balansen mellan film och bok är jättebra. Det går absolut att läsa boken, eller som i mitt fall, lyssna på den efter att man har sett filmen. Även om man vet på ett ungefär vad som händer, så finns det så pass mycket som skiljer film och bok åt för att ändå ska vara ett värde. Plus att boken ger ju lite mer av det. De kan ju inte ha med precis allting i filmen. Filmen, liksom boken, utspelar sig med att man är i någon slags nutid när hon försöker ta sig från det huset där hon bor med sina två barn till en trygg plats nedanför floden. Okay. Så den bilden har man fått se ganska mycket från filmen, när hon sitter på en båt med sina två barn och alla ögonbindel och så. Och under den här resan så minns hon då tillbaka hur det började och vad som hände som ledde fram till där de är idag. Den här är, fan, den är riktigt jävla bra. Boken är jättebra. Jag vet inte om jag hade tyckt om filmen lika mycket om jag hade lyssnat på boken först. Nu känner jag att jag tyckte om båda lika mycket. Jag älskar Sandra Bullock. Hon är bäst i alla filmer utan de här jättehemska, när hon blir nykter, när hon har varit alkis.
28 dagar.
Ja, det är också mycket carpe diem med den, det gillar jag inte. Men annars gillar jag henne väldigt mycket. Det som är obehagligt i både boken och i filmen är att man får liksom, alltså ondskan finns överallt, men man får liksom aldrig riktigt se den.
Nej. Nej.
Och det är också väldigt mycket, och det är ju, man får ju problematisera uttrycket starka kvinnor en del. Det ska jag inte säga att det är, men det är mycket female power, det är mycket liksom kvinnokraft i boken. boken som jag uppskattar att läsa. Och den är jätteobehaglig. Det här, sånt här är jag skiträdd för att det ska hända. Någonting som gör att man dels inte kan titta, för då kanske man påverkas, att man liksom får se sina närmaste bara angripas av någonting som gör att de begår bestialiska självmord, bara dör mitt framför en, och sen så blir det apokalyps och man måste gå och hämta sitt vatten i en brunn och vet inte om man kommer liksom snubbla och kanske råka titta på någonting som gör att man dör. Alltså,
Ja, det är lite så här tvångstankeinducerande.
Ja, så att min varmaste rekommendation om att läsa den här.
Ja, men det låter som riktigt januari-februari-mys. Ja,
ja, och ja, jag vet inte vad mer jag ska säga, men den är, jag vet inte varför, men alltså den gav mig lite samma krypande känsla som The Handmaid's Tale, fast det har liksom inte alls samma händelse, men det är väl kanske den här känslan av att allting är hopplöst.
Ja, men också att saker kan gå åt helvete ganska snabbt.
Ja, det kan ju det.
Det är väl lite
riktigt
det också.
Snabbt. Så att jag bara säger som undertiteln på boken, don't open your eyes.
Kul. Det var jättesvårt att gå till jobbet imorgon.
Och Sandra Bullock hade vägrat ta av sig ögonbinden under inspelningen tydligen.
Mm-hmm.
Att hon ville ha den på hela tiden, så hon hade gjort sig illa jättemycket.
Alltså hon är ju lite underskattad, men liksom onödigt utskälld. Sandra, är hon inte det?
Jo, jag tycker det också. Jag tycker hon är en bra tjej.
Ja, ja, det är svårt att inte tycka om henne. I alla fall, ja. jag har svårt att inte tycka om henne. Jag vet att det är väldigt många som verkar väldigt lätt för att inte tycka om henne, men de är ju losers.
De kanske bara sett den här 28 dagar. Jag såg, vad heter den? Gravity heter den, va? När hon är i rymden.
Ja, just det. Ja.
Den är ju också väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och jättejobbig.
Mm.
Den är också någon så här, åh, fy fan, vilken
ångest. Det är ju lite din drömkombo. En jobbig film med Sandra Bullock.
Ja, ja, men faktiskt.
Feel bad med Sandra.
Det skulle gärna kunna få vara en jobbig film med, vad heter han? Matt Damon också. Ja, med tanke på folk som har varit i rymden. Han åkte till Mars.
Ja, han var med i en roll. Jag såg, vad fan hette den? Det var någon sån jäkla sci-fi film. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Med Matthew McConaughey. Och där är han med också i en roll i rymden och är helt knäpp. Ganska osympatisk roll. Han är inte med så länge. Men det var den heter. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Ja, den var ganska bra. Fast jag förstod inte slutet. Men det kan man inte förvänta sig med mig och sci-fi.
Sandra Bullock var också med i en film från typ början av 90-talet med River Phoenix som heter The Thing Called Love. När de spelar country western.
Det är Samantha Mathis.
Jo, men Sandra Bullock är med i den också.
Det, ja, men gud, förlåt. Ja, det är hon ju. Hon är ju den här andra låtskrivaren. Förlåt, här skulle jag bara komma och rätta det och säga fel. Shame on me.
Nej, men det är väl som det brukar med det. Men det är ju en väldigt trevlig film jättebra. Faktiskt.
Det är
så här, den kan jag också rekommendera.
Som jag letat efter. Mm. Att få se igen.
Ja, men den kanske vi ska se någon gång och innan vi går på Bon Jovi.
Ja, jag är på studentskiva innan vi går på Bon Jovi.
Nej,
så det går
fan.
Inte.
Ja, men visst kan vi sätta på den på studentskivan.
Här, Paloma, ska du få se något bra.
Ja, men hon föddes väl typ 93?
Ja, eller 2000.
Plus fem.
Ska vi dra igenom flickvänsmaterialet också av Yrsa Valdén?
Ja, det kan jag väl göra. Den här, jag både läste och lyssnade på den. Det är en jättefin bok som glittrar lite i lila. Eller skimrar kanske man ska säga mer. Den är väldigt snygg. Och den är väldigt bra inläst. Så att jag växlade mellan att läsa och lyssna. Undrar om det var i jula som jag läste den. Så att det var när jag lånade den på biblioteket. Och sen när jag skulle köra bil så lyssnade jag på bitar. Jag hade jättesvårt att lägga mig ifrån mig den. För att den är väldigt, det är ett medryckande språk. Men den för mig har varit så här, när vi pratade innan om att vi skulle prata om flickvänsmaterialet, så jag bara shit, vilken bok var nu det? Den har inte lämnat något jätteintryck på mig. Jag tyckte inte att själva storyn egentligen var så jättebra. Alltså den fick en 3, den var en helt okej bok. Men den är väldigt rolig
att läsa. Jag gav den en 4, men Den står jag fast vid, men samtidigt så har jag ändå svårt att återberätta den särskilt bra så här nu en månad senare, för jag läste den också vid lunchtid, tänkte jag, i julas. Den handlar ju om Roxy och Eva som har tagit studenten, och Roxy har aldrig haft någon pojkvän, så då bestämmer sig Eva för att, och Roxy för att hon ska träffa någon under sommaren. Få till det helt enkelt.
Ja. Roxy har väl inte ens varit riktigt kär?
Nej.
Det har liksom aldrig pirrat.
Nej. Eva åker till typ Mallorca eller någonting. Jag tror att hennes föräldrar har väl något så här hus. De åker bort i några veckor. Mm. Eller så kanske de helt enkelt åker upp på semester. Jag bara utgår från att de har ett hus. Ja. Jag får för mig att Eva är lite, hon har lite mer cash än vad Roxy har.
Precis. Eva är ganska, jag blir lite störd av henne i början.
Jag tycker hon är ganska krävande, tycker
jag. Ja, hon är krävande och pushig, och hon skapar något så här Tinder-konto till Roxy.
Ja.
Som hon administrerar helt och hållet, och så ger hon Roxy en personlighet som hon inte har. Och sen ska de hitta kläder som matchar personligheten, och tar hem en massa så här röda rummet av August Strindberg som ska ligga hemma när dejten kommer, för att hon ska visa att hon kan läsa så himla svåra böcker och så. Och jag tycker inte alls att Eva känns sympatisk. Jag blir jättestörd av det här.
Ja, och det är samma sak sen när hon väl befinner sig på var hon nu är. Mallorca, Medelhavet någonstans. Tappar väl Roxy suget lite. Hon får en ny kompis. Hon träffar en annan tjej som hon börjar hänga med. Och tappar suget på de här dejterna. För att hon inser att hon kanske dejtar helt fel personer kanske.
Ja.
Och då går liksom Eva in på det här Tinder-kontot och kollar bara med här, Daniel skrev ju att du inte ens dök upp på dejten, varför inte gjort
precis.
Det?
Precis.
Och man bara, övervakningssamhälle match Eva. Jag tycker att det är ganska bra driv liksom i den här berättelsen. Mm. Och den är mysig. Jag vet att du gillar inte den här typen, det skriver du på, var det på Instagram?
Goodreads.
På Goodreads kanske.
Ja, tror jag.
Att det är liksom en sån här, det bygger liksom på missförstånd.
Ja,
mycket av storyn i den här.
Och missförstånden är, det är också det här att Roxy borde berätta någonting som hon inte gör.
Ja.
Och så uppstår en situation. Det är ganska klassiskt. Jag har aldrig tyckt om den typen av dramatik.
Nej,
jag blir ganska frustrerad. Och sen så känns jag också att, liksom, att man har haft den så himla mycket.
Ja, den är ju ganska, alltså det är ju inte en historia som är svår att lista ut vad som kommer hända.
Men det är inte det som, ja, och det är inte det som är behållningen med den här boken.
Nej.
Behållningen tycker jag är att hon faktiskt skriver på ett sätt, på samma sätt som den här som jag återigen har glömt, som vi pratade med förra, Maria Maunsbausch.
Just det. Ja.
Bara vara min. Vad heter den? Som också är skriven på ett sätt att det går inte att lägga ifrån sig. Man vill bara läsa. Och vi läste väl båda hennes förra Allt jag inte sa.
Ja, och den var jag, alltså jag vet att många älskade den, och jag tyckte
jag gillade
att den var
inte den så mycket.
Nej, för mig var det en liksom ganska mild trea. Den här tycker jag att liksom hon har utvecklats så mycket, eller
ja,
bara,
men det var det jag
tänkte
komma
sätt
till också, att gud vilken skillnad det har blivit på hennes språk. Så att det är ju ändå, jag skulle vilja fortsätta läsa böcker av henne, för att det känns
absolut
som att det kommer bli jäkligt bra i framtiden, men inte om det är såna här missförståndsdraman. då vill jag ändå läsa. Det var det väl lite i Allt jag inte sa också.
Ja, det är det.
Att en del av dramat kretsar kring liksom ett specifikt missförstånd. Och det, ja, jag vet inte, det är helt enkelt inte min grej.
Nej, Allt jag inte sa, jag tror aldrig vi pratade om den faktiskt. Och den var ju lite mer, jag tyckte nog att den kanske var lite, lite inte mörkare men lite tyngre liksom story. Den här flickvänsmaterial känns mycket mer lättsam, och det är därför jag gillar den. Men den är absolut läsvärd, jag rekommenderar den verkligen.
Ja. Och emellanåt också väldigt rolig.
Ja, det är den.
När jag satt och funderade på ifall jag hade läst någon rolig bok förra året, så insåg jag att jag läste ju ingenting som kan klassas som roligt. Jag läste ju lite Lilla Berlin. Men sen kom jag att tänka på den här. Och emellanåt är den faktiskt riktigt rolig. Jag kan absolut rekommendera att man läser den. Men som sagt, jag var inte såld på storyn. Men jag gillar sättet att den var skriven på.
Ja, few.
Ja, Det var det.
Får jag komma ett filmtips som jag ändå håller på?
Ja, men det tycker jag du kan göra.
Igår såg jag Tonya. Om Tonya Harding.
Oh, den började jag kolla på i helgen. Men sen så drack jag ett glas vin och då somnade jag i soffan.
Alltså vet du, den var faktiskt... Perre satte på den i tron om att det var en dokumentär. Mm. Och det är det ju inte. Den är ju byggd lite som en dokumentär.
Ja.
Med intervjuer som är baserade på The Ramblings av bland annat Tonya Harding. Hon är ju liksom... Den här filmen är ju liksom endorsed av Tonya herself. Och hon har ju varit med på PR-turnén och sånt för den. Berättar väl kanske en något... förmildrad version av Tonya Harding skulle nu vet ju inte vi exakt vad som hände. Men det jag kan konstatera efter att ha sett filmen att hennes mamma var ju ett jävla rövhål i alla fall.
Jo, tack.
Den var både alltså dels såklart väldigt beklämmande, vilket livsöde, men också riktigt rolig emellanåt. Ja. Och hon som spelar huvudrollen kommer jag inte ihåg vad hon heter bara för det, men det är så roligt, hon som spelar Harley Quinn bland annat i Death Squad, och sen så har den här tjejen också blivit castad som Barbie i en kommande Barbie-film, så hon har ett väldigt brett spektrum av roller som hon spelar. Skitduktig var hon. Och hon som spelar Tonya Hardings mamma, som jag inte heller minns namnet på, Kelso Paris, hon vann ju en Oscar för den här rollen. Det är hon som spelar Vita huset och mam och spelar Junos styvmamma, så hon är ju känd, men vem kan kändisens namn nu för tiden ändå?
Ja,
så den kan jag verkligen rekommendera. Se den.
Mm. Jag lyssnar just nu på en svinbra bok som jag kommer prata om i nästa avsnitt. Och den har också varit en sån här jättesnackis, vilket jag helt har missat. Arv och miljö av Vigdis Hjort.
Ja, den beställde jag hem ett recensionssex av. Den kan du ju få mig, för jag har ju inte läst den. För du som läser den förstår ju säkert rätt snabbt att det här är inte en Kattis bok.
Nej, det är nog inte en Kattis bok. Den är, jag lyssnar på den. Den är otroligt bra inläst, så att jag kan rekommendera att lyssna på den. Men mer än så tänker jag inte säga förrän jag pratar om den i nästa avsnitt.
Ja, och sen så vill jag bara flika in här att vi är inte sponsrade av Storytel. Det kanske låter så ibland, men vi har helt egna betalkonto för detta. Men det känns, vi använder mycket, det får man ju ge. Fan vad de har breddat ut sitt väldigt snabba faktiskt. Så det, ja.
Ja, de är bra tycker jag. Jag kan tacka dem för ungefär 70% av det jag läser, tror jag.
Ja, gud, jag med. Jag har jättemånga bokhyllan där. Så.
Det fanns ju en tid när vi faktiskt ansträngde oss och var så här, i vår ljudboksapp. Men jag vet inte. Det var förr. Nu bara kör vi.
Jajamensan.
Men tack alla för att ni finns. Även du, Kattis.
Ja, du med.
Trots allt. hoppas vi på snabbt återhörande. Och ha inga kalas.
Nej, för fan, eller bjud alla.
Ha inga kalas, låt inte era manliga bekanta prata om sina kukar, eller framförallt skriva litteratur om dem, för det har
jag tänkte säga det. Känner ni några män som skriver böcker, så säg åt dem att tagga ner det där med snoppen liksom.
Ja, precis, det har vi läst. Inget missförståndsdrama kring en snopp.
Nej, det skulle vara the worst. Please don't.
Tack och hej.
Tack och hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.